Just nu sitter jag på mitt trädäck och förbereder mig mentalt inför nästa samtal som jag ska ha. Jag umgås med tankar och minnen från när jag hade bröstcancer och fick cellgiftsbehandling. Då tillbringade jag väldigt mycket tid här på trädäcket i en solstol. Och som jag minns det så var det precis som nu då väldigt vackra dagar. Vårdagar och på slutet av cellgiftsbehandlingen för sommardagar. Solen värmde, fåglarna sjöng och skränade emellanåt. Och fyra små kattungar tumlade omkring och lekte runt mig. Parallellt med det som från den lilla världen som pågick kunde jag känna hur giftet bredde ut sig i kroppen och med det också en trötthet. När jag gick min dagliga promenad runt kvarteret och kom tillbaka till solstolen, då var jag helt färdig. Det var en trötthet som inte var av denna världen. Och samtidigt en känsla av att gå bredvid livet. Att inte riktigt vara delaktig. Om jag skulle ha fokuserat allt för mycket på det glappet mellan min tillvaro med cancerbehandlingar och den vardag som jag tidigare hade haft, då skulle jag ha blivit väldigt olycklig. För det är ju så att det enda möjliga fokuset i sådana lägen, det är att vara med det som är så som det är. Och att låta det som inte är aktuellt för tillfället få falla bort. Idag möter jag Ami Falander som är sjuksköterska och ordförande i Moalina bröstcancerförening i Linköping. Jag är nyfiken på hur det är att vara sjuksköterska och vända på kuttingen och bli patient. Jag undrar hur hon har hanterat det här med operation, behandlingar. Framförallt också alla dessa tankar och jobbiga känslor som ackompanjerar den här cancerresan.
Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
Välkommen hit, Ami.
Ja, men tack så mycket.
Härligt att ha dig här. Jag har sett fram emot att träffa dig och att vi ska prata lite om dina erfarenheter av att ha haft bröstcancer. Det är ju någonting som vi delar, du och jag.
Ja, vi är bröstsystrar.
Ja, bröstsystrar, det är ett fint ord. Mm. Verkligen. Du jobbar som sjuksköterska.
Mm.
Du är inom vården själv och så får du då cancer och blir föremål för omhändertagande av andra.
Mm.
Och det är ju väldigt spännande att höra hur det har varit för dig.
Mm. Ja, alltså jag har haft förmånen att få vara väldigt frisk under mitt liv. Så att jag har inte besvärat vården och varit i patientroll. Så det som hände när jag fick min cancerdiagnos, det var ju att jag trillade dit i patientrollen då. Och det var väldigt nytt. Och jag försökte tänka att det är nog nyttigt också, så att jag får patientperspektivet som jag kan ha nytta av i mitt arbete.
Försökte tänka sig.
Ja, jag försökte tänka så. Ja, jag försökte verkligen tänka så. Men alltså, ja. Man är ju...
Det låter som att det inte gick så bra.
Nej, man är ju sin, alltså en vanlig människa som inte alls tycker om när doktorn säger att det handlar om cancer. Man trillar ju liksom i en fullständigt svart djup brunn och vet inte hur man ska ta sig upp överhuvudtaget.
Så var det där du hamnade när du fick beskedet?
Ja,
i en definitivt. Djup svart brunn?
Ja, det var det. Visste inte hur första steget skulle vara för att ta sig upp. Och till råga på allt så tyckte jag ju att den här läkaren som meddelade beskedet var väldigt oempatisk och hade ett riktigt stone face. Och var så alltså, säkert duktig kirurg, absolut. Men och det kanske är jobbigt att meddela ett sånt här besked 300 gånger om året ungefär. För det är ungefär så många som får cancerbesked, bröstcancerbesked i Östergötland då, per år. Nu kanske inte det är samma doktor som alltid meddelar, men i alla fall, det är ju hennes vardag, men man kunde ju som blanda in en liten skopa empati i den situationen. För det saknades. Och det...
Så hur blev det för dig då, när du då landade?
Ja, alltså tack och lov så finns det ju de som sopar skärvorna efter somligas framfart då, så att det finns ju, fanns ju en kontaktsköterska, Pernilla, som jag fick gråta ut hos och prata om det här då. Och sen så sa min sambo ganska snart när vi gick därifrån att nu måste du öva på den här meningen. Jag har bröstcancer. Jag har fått bröstcancer. För det var liksom så obegripligt för mig.
Så hur var det att försöka öva på den där meningen då?
Ja, jag övade. Och ringde min mamma som levde då. Och det var ju jättetufft att säga det till henne. Hon hade ju också haft bröstcancer. Men vid 45 års ålder och var vid det laget då 91. Så hon överlevde ju länge. Och hon var ju bekymrad över att hon trodde att hon hade fört vidare dåliga gener. Nu vet vi inte om det här är ärftligt eller inte.
Nej, så hur länge sedan är det du fick beskedet?
Det var 2014.
Ja.
Mm. Och sen behandlades jag ju liksom hela året nästan då. 2014 i augusti fick jag beskedet. Och sen fick jag ett till besked i oktober att nej, men, den här tårtbiten vi tog, det räcker inte, vi måste ta bort hela bröstet.
Okay.
Och då, fick jag något utbrott hos samma doktor. Det var, alltså jag skrek och grät och gick ut och kom tillbaka och hon bara satt där och väntade in mig på något sätt.
Ja, okej. Okay. Så vad minns du ifrån behandlingarna?
Behandlingarna var ju, ja det var ju tuffa behandlingar. Jag mådde ju extremt, jag var ju extremt trött. Det var en sån här trötthet som jag liksom, som inte gick att vila bort. Och la jag mig för att vila så var jag rädd att jag skulle trilla ner i den där brunnen igen. Och inte kunna ta mig upp alls. Så det var väldigt obehaglig känsla. Så jag sa till min sambo Leif då att han fick släpa ut mig varje dag. Och låtsas att jag är en hund som måste rastas. Och jag lovade att inte skälla på honom.
Och då, gjorde du det?
Ja, jag skällde inte på honom. Och sen så travade vi ju runt då i Vallaskogen. Och ibland så hade jag ju inte ork att ta mig upp för en backe och så här. Det gick jättelångsamt, som om jag hade haft hjärtsvikt eller någonting. Det var en väldigt konstig känsla. Men samtidigt så kan jag tycka liksom att ja, men det här med sjuksköterskeerfarenheten, det hjälpte ju mig också, för att jag begrep ju lite bättre vad som hände i kroppen och jag hade inga problem med att sticka mig själv i magen med de sprutor jag fick hem.
Nej.
En del har ju så väldigt svårt för det, men jag tyckte liksom, jaha, det där var en ny sorts spruta, nu ska den in i magen på mig här.
Var är du nu i dina tankar kring själva sjukdomsprocessen och Jag tänker med, du pratade om att du fick operera bort hela bröstet. Ja. Vad hände med dig då?
Ja, det var ju rätt hårt faktiskt att få det beskedet. Och jag kommer ihåg att jag grät väldigt mycket kvällen innan jag skulle opereras och undrade hur det skulle vara att leva ett liv som enbröstad. Nu hade ju min mamma gjort det 69-70 då. Så att jag hade ju upplevt henne som enbröstad och för henne var det som inte någon big deal överhuvudtaget. Så, men jag minns att jag frågade henne efter operationen: mamma, hur vänjer man sig vid sin nya spegelbild? Och då så svarade hon bara så här att ja, men vad är alternativet? Det är bara att ta det härifrån och vidare liksom. Hon tyckte inte att det var någon märkvärdig grej. Hon var ändå yngre än jag när hon opererade bort hela bröstet, bara 45 år.
Så vad tänker du om det nu?
Ja, men jag är ju stolt enbröstad. Jag har en tatuering kring mitt R. En murgröna som slingrar sig runt ärret och runt också ett gammalt R som jag har sedan barndomen då. Så att det är en ganska stor tatuering som har skänkt mig symmetri. Den som gick förlorad liksom. Och den där tatueringen känns ju som att, ja, det är som en hyllning till sjukvården. Jag har överlevt. Och när de undersöker mig och träffar mig och jag klär av mig så ser de: titta vad fint jag har gjort av det som de har opererat bort.
Ja. Mm. Jag tänker ju ändå att bli enbröstad, att förlora sitt ena bröst.
Mm.
Att det ändå måste vara en sorgprocess.
Visst är det det. Ja, absolut är det det. Och vi gjorde kvällen innan så gjorde vi en gipsavgjutning på det här bröstet som skulle opereras bort. Och min dotter målade det så att det blev liksom rosa och med bröstvårta och alltihopa. Jag hade det i ett helt år i sovrummet och sen så tyckte jag efter ett år att nej, men hjälp, du vill inte, kan jag ha ett gipsbröst där, nu måste vi ta och begrava det här. Så jag såg ut en plats ute i skogen där jag tyckte att här ska det begravas. Så ordnade jag med en bröstbegravning och mina vänner kom hit med blommor i händerna och jag höll ett litet tal till bröstet liksom. Tack för det vi har varit med om genom livet då. Från de första knoppande pubertets så och till amning och alltihopa. Så det var ju liksom tack och farväl. Och sen när vi marscherade hem ifrån skogen och fikade så kändes det som att ja, nu har vi gjort den här ritualen och ceremonin och tillsammans och mina vänner har följt mig på den vägen och vi kan lämna det bakom oss.
Just brösten är ju väldigt centrala för oss kvinnor. Jag tänker ju också i det du sa om talet du höll där du gick igenom hela livet från knoppande bröst som börjar växa och tonåren och amning och allt sånt där.
Ja, ja. Naturligtvis alltså så är det ju en del av kroppen som är väldigt förknippad med känslor. Och det blir ju aldrig som förut. Det ska man ju ha klart för sig. Förlorar man ett bröst och är bröstamputerad, om man nu ska säga det så, då blir det en annan självbild. Liksom. Det här är jag, enhörning. Liksom.
Men du har omfamnat det?
Jag kämpar med det fortfarande.
Du kämpar fortfarande? Ja, men du har gjort olika grejer. Begravt bröstet, sen så berättar du om en skulptur.
Skulpturen, ja. Det är lilla fröken Bröstlösa som en god vän till mig, Peter Hedman, har gjort. Han är smideskonstnär. Och jag bad honom i ett ganska tidigt skede av sjukdomen att göra en skulptur som skulle uttrycka mod och tillit och samtidigt ödmjukhet. Och lilla fröken Bröstlösa, hon står på knä och sträcker upp sina händer och skänker bröstet och hoppas i gengäld få liv, få leva.
Och henne sitter vi och tittar på här nu. Hon står emellan oss här.
Ja.
Fröken och hennes, Bröstlösa.
Ja, och det är ett hål i hennes vänstra sida då, där bröstet har suttit.
Är det så det känns? Alltså som, om du relaterar till den bilden.
Ja, lite grann faktiskt. Är det ju så. Men samtidigt så tänker jag så här, men jag kan stå och gå på mina ben, jag har mina armar i behåll, hjärnan förhoppningsvis ett tag till. Brösten, vad har jag dem för nu? I 65 års ålder, för vem skull ska jag ha bröst? Jag inte är det för ett litet barn och inte är det för en man heller. Utan jag tycker ju att den här rörelsen i Stockholm som kallar sig för plattnormen är helt fantastisk och som då arbetar för att man ska kunna få en platt stängning som de kallar det om man så önskar istället för en bröstrekonstruktion och att man ska vara stolt och glad över.
Och en platt stängning innebär att man tar bort det andra
båda,
också.
Ja. Men det är väldigt många läkare som inte vill operera bort ett friskt organ.
Nej, okay.
En frisk kroppsdel.
Varför inte?
Nej, det tillhör inte. Det är ingen medicinsk indikation. Ingen prioritet. Annat än om jag skulle då ha den här ärftliga genen. Och vilja göra det i förebyggande syfte. Men faktum är att en mastektomi, alltså borttagande av bröst då, är ju en betydligt mindre operation än vad en rekonstruktionsoperation är. Så att det är ju inte någon större operation. Och jag menar, väldigt många kvinnor som är enbröstade som jag kan gå omkring med tankar om vad händer i det andra bröstet. När får jag återfall? Vad kan hända? Ska jag be och få, jag mår psykiskt så dåligt kanske utav tankar kring det, så jag, om jag får det bortopererat så mår jag psykiskt bättre. Och det tycker jag att det skulle prioriteras lika högt som att man då omhuldar detta med bröstrekonstruktion till varje pris.
Så behandlingarna, du har ju fått cellgifter och du fick strålbehandling och herceptin och tamoxifen.
Ja.
Samma kit som jag har fått.
Hela kitet.
Vad minns du ifrån det?
Cellgifterna var ju klart jobbigast. Då förstår jag ju att det är inte av sjukdomen som jag är sjuk, utan det är ju av behandlingen. Den tog ju ner hela mig. Ork och kapacitet. Och det var ju inte bara det här i spegeln att jag bara hade ett bröst, utan det var ju även liksom när håret föll och alltihopa, att jag inte såg ut som jag skulle. Nej. Och lite plufsiga kinder utav kortisonet. Och, ja.
Jag tänker allt det där som på något sätt vi uttrycker vår personlighet och identitet med.
Ja, det fanns inte.
Tappar man ju då.
Ja, en väninna till mig, hon har ju, alltså hon är ju så nära vän, men hon är brutalt ärlig brukar jag säga. Och då hade hennes man träffat oss i skogen när vi var ute och gick. Och jag hade ju mössa på huvudet och ganska runda kinder. Och så då hade han kommit hem och sagt till henne att jag träffade Ami och Leif. Och Ami så sjuk ut. Mm. Och sen berättar hon det för mig. Det är ju lite klantigt. Kan jag tycka. Men det gjorde hon. Och så vid ett annat tillfälle så provade hon min peruk i badrummet. Och då kände jag liksom att nej, men nu gick hon över gränsen här. Det här klarar jag inte riktigt av. Det var Nej, jag kan vara öppen om mycket, liksom så, men det där kom för nära.
Så vad hände i dig?
Alltså, att jag sitter då i vardagsrummet med en sjalett på huvudet och har peruken in i badrummet som jag bara använder till fint, liksom, när jag ska ut och, på fest eller något sånt där. Och att en väninna går in och provar min peruk lite spontant. Som om det vore liksom någon slags teaterrekvisita. Det kändes ju definitivt kränkande.
Ja.
Jag blev jättesårad. Och hon förstod aldrig att hon gjorde mig illa där.
Nej, och någonting som jag tänkte på, det var just det här med att man faktiskt får någon sorts förhöjd känslighet för allt och alla, hur folk är och hur de förhåller sig och hur andra känner sig, går rakt in också.
Ja, absolut. Alltså man kan gå omkring som ett levande påminnelse om cancersjukdom.
Ja.
Och det kan beröra folk illa. Så jag vet inte, första gången jag gick till simhallen, för jag älskar att simma och jag tycker att det skulle väl vara förfärligt om jag skulle låta bli det hela resten av mitt liv. Så då bad jag min dotter följa med mig och barnbarnet. Och så hade jag köpt en simmössa och badprotes och alltihopa. Så att och tröskeln var ju hur hög som helst, men jag klarade av det. Och jag kände liksom att nu är jag här. Och nu vågar jag komma hit igen. Men jag märker ju att jag är kanske den enda bröstcanceropererade som vågar gå i simhallen och vara inbröstad. Och någonstans så tänker jag så här, ja, de har fullt upp med sig själva, de ser nog inte. Men ibland så ser folk min tatuering. Och på självaste kvinnodagen ett år så kom en kvinna fram och sa, vad fint du har gjort. Om det drabbade mig skulle jag göra likadant. Och då blev jag så glad. Oh, jag blir så egoboostad då så det liknar ingenting.
Ja, och det är väl härligt att man får den typen av responser.
Ja.
Från andra.
Ja.
Jag tänker också på det här med relationer och hur de påverkas utav, för det är ju inte bara en kris för en själv utan det är det ju för ens partner. Absolut. Och barn och alla andra som finns runt omkring. Hur har det varit för dig i de avseendena? Vad har du fått streta med?
Jag vet inte, det absolut värsta var ju att berätta för barnen. De var ju vid det tillfället båda två utomlands då den sommaren där. Men när jag väl kunde berätta så blev det ju väldigt jobbigt. Väldigt mycket tårar och oro och så. Då hade jag bara ett barnbarn, nu har jag fyra att uppleva det. Och Molly var då alltså 3 år och Elin, hennes mamma, blev ju väldigt förtvivlad över tankarna kring om jag inte skulle överleva och jag inte fick se Molly växa upp och sådär. Så att det var väldigt mycket sådana tankar, hur ska det bli nu och framåt och sådär. Mamma berättade jag ju om och brorsan, ja nej men. Mina bröder peppar mig väl lite grann. Så på distans, de bor ju kvar i Finland. Men, och min sambo då, han är ju en, skulle jag säga, försiktig general. Ja, så han kastar sig ju liksom inte över mig och beundrar mitt ärr, om jag säger så.
Nej,
men han har en varsamhet och en närvaro som är annorlunda. Och sen försöker vi tillsammans att gå vidare och låtsas som att det funkar det här också. Någonstans funkar det ju.
Det blir en ny vardag.
Det blir helt, det blir en ny vardag, det blir ett nytt sätt i den intima relationen också att mötas, såklart. Så är det ju.
Jag tänker på det här med att hitta olika sätt att hantera det som är svårt. För det vet ju jag också att det är en känslomässig berg- och dalbana. Hur
Mina redskap. Du?
Ja, vad hade du för redskap?
Jag hade så många redskap. Och jag trodde ju att allihopa skulle hjälpa mig så bra. Och det gjorde de ju. Jag hade ju spikmattan att ligga på. Som då, det utsöndras ju oxytocin i kroppen. Man blir avslappnad, man kan somna. Jag hade ju Lars-Erik Unestål i öronen och lyssnade på avslappning och mental träning. Och han hade ju gjort också en CD-skiva som jag lyssnade på som heter Mental träning vid cancersjukdom. Den hjälpte mig jättemycket. Så jag sa till Leif, nu går jag och ligger med Unestål en stund. Och det tyckte han var helt okej. Okay, för det var han som introducerade Unestål en gång i tiden för mig.
Ja, okay.
Jag hade dagboken som jag skrev i för att dokumentera händelseförloppet och för att också få ut utlopp för känslorna. Att skriva har alltid hjälpt mig genom hela livet. Så det var väldigt nödvändigt. Sen hade jag en glad bok också. Det var någon som tipsade om det. Att minst hur det än är, Ami, så skriv, försök på kvällen och samla tankarna och försök att skriva åtminstone 3 saker som har varit bra idag. Så jag gjorde det. Jag fyllde den ena gladboken efter den andra. Och jag hittade faktiskt konstigt nog saker att vara glad för varje dag.
Kan du ge exempel på några sådana här gladsaker som står i dina gladböcker?
Ja, det var ju en gång när Leif gjorde till exempel. Jag var så in i vassen sugen på pommes frites av någon underlig anledning. Och då ställde han sig och skalade och strimlade och fixade hemgjorda pommes frites åt mig. Det var ju liksom bara en sån kärleksgärning så oj. Och presenter och blommor och besök utav vänner. Det var jättemycket att vara glad för. När jag hade avslutat cellgiftsbehandlingarna då så fick jag ju en fantastisk bukett som jag tog kort på varje år vid 17 mars. Så tittar jag på den där bilden och vid något tillfälle så har jag gått till blomsteraffären och bett dem sätta ihop en likadan bukett också som en markering så.
Man hittar sina strategier för att hantera det som annars skulle kunna bli jobbigt. Jag tänker på att Freud en gång sa att ritualer binder ångest.
Ja.
Och jag tycker att det ligger väldigt mycket i det.
Definitivt.
Att det vi hittar där vi kan upprepa och ta hand om på olika sätt, skriva dagbok. Begrava bröst.
Ja. Och vet du vad jag gör varje vår?
Nej.
Eftersom det då var 17 mars som jag fick min sista cellgiftsbehandling så ganska snart efter det så hittade jag första blåsippan i skogen. Och då var jag ju som tvungen att falla på knä och pussa den där lilla blåsippan. Så det gör jag varje år. Första blåsippan får en liten tillbedjan utav mig och en liten puss. För då känner jag liksom, ja men, fint. Jag tror jag får vara med en säsong till.
Ja.
När naturen vaknar. Så att jag liksom öppnar porten för ett grönare liv just då.
Så hur skulle du beskriva det? Lever du med cancer? Alltså jag har hört många säga att det sitter kvar i huvudet.
Ja.
Det vet jag ju själv att minsta lilla krämpa så kan man ju tänka att nu är det något.
Ja, ja. Har jag huvudvärk i 2 dagar så är det ju definitivt metastaser i hjärnan direkt. Men så att cancerspöket finns ju kvar och man får ju som försöka leva med det. Jag kommer ihåg en doktor som jag sökte ungefär drygt ett halvår efter att behandlingarna var avslutade och jag hade sömnproblem och ångest på nätterna. Så frågade han, hur ofta tänker du på att du är cancerpatient? Och då tyckte jag det var den dummaste frågan jag kunde få. Klart jag tänker på det varenda dag. Jag ser ju min spegelbild. Vad jag har varit med om. Men nu efter 8 år vore det ju konstigt om inte jag hade fått lite distans. Och jag, mitt mål är att jag ska få sån distans som min mamma Greta hade. Därför att hon pratade ju om den här bröstcancern för sina väninnor. Och hon pratade, hon gick ju och besökte bröstcancersjuka och så. Och vid något tillfälle så var det en väninna som sa så här, men Greta, du pratar ju om din bröstcancer som om det var bara en besvärlig snuva du hade förra året. Och det är mitt mål, att jag ska kunna prata om min bröstcancer som att det, ja, men det var bara en sällsynt besvärlig förkylning som distans har skaffat mig. Liksom.
Ja.
Men det är klart att det är en av de svåraste prövningarna i livet, definitivt.
Så om du tittar på hela den där perioden utifrån ditt sjuksköterske-jag då och leker lite med det perspektivet. Vad drar hon för slutsatser, din inre sjuksköterska?
Min inre sjuksköterska har nog varit en väldigt medgörlig patient skulle jag säga. Och velat hjälpa kroppen. På olika sätt. Egenvård. Vad är bra för kroppen. Och vad, ja, så. Och sen kom ju psyket. Och man vill ju inte riktigt fatta det där. Att man behöver hjälp psykiskt att komma vidare heller. Så det trodde jag inte att jag skulle behöva. Men när yrsel och ångest på nätterna och sånt där då liksom golvade mig lite, så tackade jag och tog emot den hjälp som fanns. Men visst är det så att cancerspöket sitter bakom och lurar.
Jag tänker som Moa-Lina.
Ja.
Den föreningen, vad har den betytt för dig och vad har det gett dig under din
oj. Mycket, sjukdom? Mycket. Allt. Dagen efter min diagnos så ringde jag till Moa-Lina för jag hade hört att de har medicinsk yoga. Och jag ville väldigt, väldigt gärna gå med på det. Och då fick jag tag i en kvinna som kunde svara och hon släppte inte mig. Jag ringde på jobbet och jag hade egentligen inte tid, men så fångade hon mig där och då och sa liksom att men när fick du din diagnos? Och hon pratade med mig liksom som en bröstsyster till en annan och tog hand om mig liksom. Och då tänkte jag, men vad är det här för en medmänniska? Hon vet ju vad det handlar om. Och någonstans var hon liksom inkörsporten till en fantastisk gemenskap där vi då arbetar för att påverka vården, ha dialog med vården och dessutom då ha aktiviteter och gemenskap med medlemmarna och främja god brösthälsa som det heter, eller kunskap på de olika områdena, till exempel kost och motion och hur vi tar hand om psyket och så, allt det där. När man utmanas så här hårt. Så jag känner ju liksom att jag springer vidare med den budkavle som mamma hade.
Ja.
Det känns som att jag skapar mening då. Det var ju begripligt att jag fick bröstcancer, om man nu ska tänka Anton Oski här. Det var ju begripligt eftersom mamma hade haft. Och det blev någonstans hanterbart med alla mina strategier och ritualer och redskap.
Ja. Vad kan du se för mening i det här? Vad har det... För jag tänker ju att vi är meningsskapande.
Ja,
och att det är ju så som vi, det är också en viktig del av att hantera det som är svårt och smärtsamt. Mm.
Alltså jag utbildade mig till exempel till stödperson inom Moa-Lina då. Och det är ju en komplettering till vården och kuratorer och så vidare. En bröstsyster kan förstå hur en nyinsjuknad känner sig. Och på något sätt så tycker jag att men det var väl inte så dumt då att jag skulle få hela kittet av behandling och två operationer därtill. Så då vet ju jag hur det är. Jag vet hur det känns med allting. Och det kan jag använda i min förmåga att försöka och trösta och lyssna på en drabbad medsyster då.
Och det kan ju också innebära att någon kan få lite mental förberedelse inför olika delar av behandlingarna.
Ja, absolut. Vi är ju 5 stycken stödpersoner i Moalina. Och vi har ju inte några särskilda telefontider eller så. Utan våra telefonnummer står ju på hemsidan. Man kan ringa när som helst. Och är det så att man inte kan prata just då så kommer man överens om en tid. Och det är ju... Jag ska inte säga att vi är nerringda på något sätt, men lite då och då så ringer det kvinnor och ofta flera gånger. Man har kanske en kontakt flera gånger och följer processen. Och det
är ju fantastiskt, tänker jag, om man precis har fått besked och hamnat i chock och inte vet vad man ska ta vägen och man får veta då att det finns den här möjligheten och att det finns en människa i andra änden där som svarar.
Som vet hur det kan vara.
Ja, och som vet
och som har överlevt. Att man måste få tron, tilliten förmedlad på något sätt. Att luta dig tillbaka, de vet vad de gör. Och jag har överlevt, jag har det ett antal år bakåt. Det kommer att gå bra.
Så någonstans, om jag förstod dig rätt, var du inte så besvärlig patient då som sjuksköterska?
Nej, kanske inte. Nej. Jag ställde lite frågor kring komplementärmedicin. Och framförallt kommer jag ihåg att jag frågade om aloe vera. Och det visar sig ju även om jag hade skrivit ner exakt vad den här lilla slurpen som jag tog varje morgon, vad den innehöll, så visar sig att det var ju ingen doktor som kunde i Sverige höra om det här var bra eller dåligt. Utan det fanns ju på Google sen då besked om att det kanske inte var så bra.
Så när du möter kvinnor, bröstsystrar, vad är de vanligaste frågorna som du får då?
Alltså de som ringer, menar du? Lite så här, vad kan man vänta sig utav behandlingen? Hur kommer man att må? När kan man förväntas orka med någonting och återgå till jobb och sådana där saker? Och hur ska man... Är det mycket sorg?
Så det är också att mer bara sitta och hålla ett... utrymme när någon
lyssna, bekräfta situationen, att det här är ju en utmaning och livet kommer tyvärr aldrig att bli precis som det var förut, men det kan bli helt okej. Det kan bli bra ändå med nya förutsättningar.
Just nu då? Var är du nu i livet?
Just nu vill jag leva. Det är ju så att jag känner väldigt starkt att jag måste skynda och leva. Nej, men faktiskt, jag är ju pensionär sedan snart ett år tillbaka. Och jag fyller ju kalendern med så mycket som jag vill göra. Jag jobbar timanställd och jag jobbar både på sjukhuset, på universitetet och jag tränar och jag träffar barnbarn och jag håller på. Och så skriver jag böcker och tycker det är vansinnigt roligt. Den tredje kommer nu i maj.
Höll du på med det innan du fick bröstcancer? Det har kommit sen efter. Ja,
det var väl så. Jag har ju skrivit i hela mitt liv, men bara för byrålådan i stort sett. Men 2019 kom min första bok och det var ju 5 år efter diagnos då. Och man kan säga så här att skrivandet ett av de här böckerna har ju hjälpt mig också på något sätt. Inte så att jag bearbetar liksom cancern, men Sigrid, en av mina karaktärer, hon har ju överlevt bröstcancer då. Och fördelen med att ha fiktiva personer som är med om någonting, det är ju att man kan göra om den situation man kanske själv har varit med om.
Och det är ju verkligen ett sätt att bearbeta,
ja,
tänker jag.
Ja.
Att man kan få, det blir ju som en inre verklighet,
ja,
när du låter de här karaktärerna få,
ja,
genomleva saker.
Ja, så Sigrid agerar på ett mycket mer tufft sätt än vad jag gjorde själv i en situation. Ja, för hon kommer i en situation på ett symöte då som är så här att en av kvinnorna där menar på att socker göder cancern. Och det där är ju sådana här dumma kommentarer som man kan få av människor. Så enkelt är det inte. Det finns många variabler som bidrar till
cancer. Vad säger sjuksköterskan om det?
Sjuksköterskan, när hon själv var i den här situationen och fick den kommentaren, hon kontaktade en god vän och läkare och frågade, hur förhåller det sig? Säg ärligt, nu vill jag veta. Och då sa Berbel, som hon heter, att nej, så enkelt är det inte. Det är väldigt många olika variabler. Visst, har man diabetes, övervikt och så vidare, så är det en lite något försvårande omständighet. Men det är inte alena det som gör att man drabbas. Ja, och då kunde jag vila i den kunskapen på något sätt då.
För det är ju väldigt mycket sådana där föreställningar, ja, tips och råd och, ja, allt möjligt sånt där. Och,
ja, ja.
Man ska äta och dricka och allt möjligt. Så.
Ja, precis. Det är citron hit och dit, ja, och gurkmeja och det är granatäpple och ingefära. Och visst, det ligger någonting i det, men sen när det börjar bli handla om liksom silver... och någon svamp som man ska koka och dricka, och ja, då tycker jag att nej, nu ska vi hålla oss till vetenskap och beprövad erfarenhet, för det har forskats i så många år. Den behandling jag har fått ska jag vara så innerligt tacksam för. Skulle jag ha vänt den ryggen, så kanske jag inte skulle ha levt idag.
Nej.
Om jag hade liksom ätit citroner istället, eller fått citroninjektioner, eller tackat nej till strålbehandling eller vad tusan.
Ja, och tyvärr så känner jag ju till en del exempel som har avsagt sig behandlingar och inte klarat sig.
Nej, precis så är det. Ja.
Det är sorgligt.
Ja, det är sorgligt, och jag tycker på något sätt också att det faktiskt är lite, vad ska jag kalla det, lite kränkande mot dem som har lagt ner själ och hjärta och forskat och kommit fram till forskningsresultat som hjälper oss bevisligen. Så jag menar det här herceptinsprutan till exempel. Det berättade min kompis Berbel då, som är kirurg, att hon var med på det läkarmötet i USA när herceptinet kom. Vi som har då HER2 positiv cancer, vi var utom hjälp kan man säga för 20-30 år sedan. Men när det här kom, då var det halleluja moment och hela konferensen bara reste sig upp och liksom lovordade den forskare som hade kommit fram till det här.
Ja.
Och så har jag fått den sprutan i låret var tredje vecka i ett helt år. Och vid ett tillfälle så frågade jag sköterskan, vad kostar den här sprutan? För jag anade att den säkert var ganska dyr. Och då, 2015, kostade den 17 000 kronor per spruta.
Och det är ju, har ju jag också fått.
Ja.
Jag var precis i skarven där när det övergick från dropp till spruta.
Spruta, ja. Så jag kan inte vara annat än tacksam.
Nej.
Och glad att jag insjuknade så sent i livet. När barnen var utflugna, när herceptin hade kommit och jag hade en sambo som kunde släpa runt mig och serva mig med allting. Så någonstans i backspegeln kan jag vara lite småtacksam ändå då, trots allt. Jag kommer ihåg att jag gick i skogen innan jag fick veta min diagnos. Så gick jag i skogen och tänkte, ja, du Gud, nu får du visa mig din väg som jag ska vandra och göra mig förbaskat villig att vandra den också. Och det var liksom så, inte bara visa mig din väg utan visa mig vägen och gör mig villig.
Du ska tacka dina gudar när de bryter upp ditt skal så att verklighet och kärna blir ditt enda val.
Exakt. Och jag hoppas att jag kan tacka mina gudar.
Det är ju en sån liten strof ur den dikten som har följt med mig också.
Ja,
just.
Det hjälper en ju.
Ja.
Att hänga upp sig
på saker. Att det berättar ju lite om vad det är som krävs utav en. Och någonstans så behöver vi ju acceptera.
Ja.
Fick du någon sån här konkret känsla av att du fick lite hjälp när det gällde och var villig att gå den här vägen då?
Ja, jag fick det utav doktor Ahmed på onkologen. Han sa och förklarade väldigt tydligt för mig att det här är en adjuvant behandling. Och det var det vackraste ord jag hade hört. Det är adjuvant och det betyder att det är för säkerhets skull, förstår du, sa han. Och sen berättade han om tumörerna och sådär och så började jag gråta och så sa han, nej men nu behöver inte du gråta för det här bröstet är bortopererat och ligger på patologen och ruttnar. Så att det här finns inte i din kropp längre. Men du ska få en adjuvant behandling som säkerställer så att man sopar bort varje minsta lilla risk. Det tyckte jag att jag hängde upp hela livet på då.
Så det var det som fick dig villig?
Ja. Absolut.
Ja, vilken härlig berättelse. Doktor Ahmed.
Doktor, underbara doktor Ahmed. Och när jag träffade honom i trappan för något år sedan, så han känner ju igen varenda patient, så sa jag, hej, visst känner du igen mig? Ja. Hur mår du, frågan? Ja, men jag mår ju prima och kan springa här i trapporna som du ser och jobba och sådär. Jag skulle så gärna vilja att du kunde friskskriva mig nu, så. Men jag vet ju att du inte gör det. Nej, det är inte så. För allmänheten tror att när det har gått 5 år är man friskskriven. Det är man aldrig egentligen. Man är fri från cancer för tillfället. Men vi vet inte vad som händer i kroppen framöver. Och det var ju... Jag hade ju gärna velat fått den frisedeln framåt, men...
Jag tänker, det vi inte har pratat om, det är ju döden.
Döden, ja. Ja, döden, sa Astrid Lindgren. Och så var det färdigpratat.
Jag behöver inte ha några långa utläggningar, men lite hur du har förhållit dig till, för jag tänker att det är ju ändå en följeslagare också som man behöver dela med och på något sätt resonera med i sitt inre och så.
Ja, under den här perioden när jag var så där metodisk och strukturerad med mina behandlingar, så sa min kompis till mig, min bästa väninna, att ja men Ami, nu har inte du verkat fatta att du har fått en dödlig diagnos, en jätteallvarlig diagnos. Du bara liksom bockar av dina behandlingar en efter en och tror att det är liksom en släng av cancer och så var det fixat. Så där fick jag en liten tankeställare, det var den här brutalt ärliga väninnan då. Och sen så... Nej, men den här nattliga ångesten, den kunde jag ju som inte riktigt gripa tag i och få namn på. Det pågick i ett halvår att jag vaknade vid 2-tiden kanske på natten och absolut inte kunde sova vidare. Och det var som jag kallar dem för mina nattfjärilar som for omkring svarta i bröstet så här och surrade omkring. Jag kunde inte liksom få namnet på dem. Och jag tror inte att jag är rädd för döden. Jag är åtminstone inte rädd för den fysiska smärtan. Eller den andliga smärtan. För jag har en tro. Så. Men däremot den sociala smärtan som vi har pratat om förut, du och jag. Den är jag ju extremt rädd för. Inte vill jag se mina barn i ögonen och ta farväl när jag ska dö.
Nej, det är väl den biten som är nästan tuffast att tänka på.
Absolut. Ja. Och vet du, jag har sparat en grej. Min yngsta dotter, hon fyller 34. Och när hon var 6 år och gick i 6-års, som det hette då, lekis, då hade de vid allhelgona, inför allhelgona, så hade de fått pyssla lite. Så hade de gjort som en gipsavgjutning i en sån där aluminiumform, du vet. Och så hade de runt satt små bokollon var det. Och sen stuckit ner ett ljus. Kom hon hem med den där, så sa hon: mamma, titta så fint, den där ska vi tända när du har dött.
Det var väldigt odramatiskt.
Vad fint. Och den har jag sparat. Och den får de väl för tusan tända då när jag har dött.
Ja.
Så att det blir liksom en koppling tillbaka till det liv vi har delat tillsammans. Och att det kan vara lite goa vibbar kring det. Har vi tagit farväl och så, och jag har lagt mig med näsan upp, så har de ändå ljuset att tända.
Ja.
Och lite småskratta åt. Det kan väl vara en fin grej.
Var landar du nu? Vi ska börja avrunda det här.
Mm.
Är det någonting sådär som du känner att vi inte har berört som är viktigt för dig? Som...
Nej, det tror jag inte. Alltså... Nej, vi landar ju i nuet.
I nuet, ja.
Och framtiden. Och som jag ser det så ser den ljus ut. Tack vare Ahmeds adjuvanta behandling. och de friskvårdsaktiviteter jag håller på med. Och jag tänker så här att om jag får nu fortsätta att vara ordförande för Moalina, så förhoppningsvis behövs jag ett tag. Och då ska ju inte jag falla ifrån, i alla fall i första taget.
Så en fråga som jag brukar ställa är då, som har att göra med poddens namn.
Ja.
Vad vill du med i liv?
Ja.
Så vad tänker du att livet vill med dig?
För det första ville livet att jag skulle vara ödmjuk. Ta det som serverades och hantera det, lära mig att hantera det och ha en tillit till att jag klarar det. Tillit till livet har ändå stärkts, fast att det kändes i början som att mattan drogs bort under fötterna på mig och ingenting, den bastrygghet som jag hade var förlorad. Men jag har på något sätt ändå byggt upp den i och med att jag har klarat av att hantera det som har varit och det som är. Jag tror att livet ville mig det. Förutom adjuvant så är ju tillit det vackraste ord jag vet. Eftersom att det dels går att läsa från båda håll. Ju. Men också för att det uttrycker en sån lågmäld tro, vila i det som är.
Vi avrundar här då. Mm. Så du ska ha hjärtligt tack, Ami, för att tack jag fick den här samtalsstunden med dig. Det känns jättefint.
Tack, jätteroligt att få medverka. Hoppas att det tröstar och hjälper någon liten medmänniska.
Det är jag säker på att det gör. Tack ska du ha.
Tack.
Jag heter Anne Sari och det här är min podd. Vad vill du mig, liv?
Om du som har lyssnat har förslag på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp, eller kanske har en livshändelse som du vill dela och berätta om, hör gärna av dig till oss på podd@annesari.se. Vad vill du med liv är producerad av Pang.